Intrigerna på Belgrave Square av Faye Weldon. Översatt av Ulla Henning. Inläst av Kerstin Weman Tornell för bokförlaget Saga. 1. Huset vaknar. Klockan 6.59, tisdagen den 24 oktober 1899. En lång, smal, nervös ung man sprang upp för den breda stentrappan till Belgrave Square nummer 17. Han verkade upprörd och hans mustasch hade raknat i den fuktiga morgonluften. Han var utan hatt och käpp, utan följeslagare, andfådd och klädd för en dag på kontoret. Bortsett från att hans väst var klargul över stiligt randiga, snäva stuprörsbyxor. Han var allt för välklädd för varubudens ingång på baksidan av huset. Men han var ändå inte passande klädd för att gå upp för den stora trappan till huvudentrén. Än mindre rusa upp för den, särskilt inte så här tidigt på morgonen. De storslagna husen vid Belgrave Square beboddes av landets ministrar, ambassadörer från främmande länder och adliga familjer. Klockan 7 på morgonen var trafiken av leveranser livlig i källardörrarna när köks- och stallpersonal kom och gick. Men det var få som närmade sig de ståtliga huvudentréerna på framsidorna före klockan 10 och absolut inte till fots, informellt och utan att ha ett avtalat möte. Den unge mannen drog i klocksträngen allt för länge och allt för hårt och vad värre var, gång på gång. Klockans pinglande störde hushållet, väckte härskapet, skrämde de tjänare som redan var uppe och oroade dem av högre rang som ännu inte var ordentligt klädda och kunde öppna ytterdörren. Grevinnans kammarjungfru, Grace, kikade ut genom sitt vindsfönster för att se efter vad som stod på. Hon använde sig av en anordning med speglar som lakejen Reginald hade riggat upp åt henne för att hon lättare skulle kunna hålla ett öga på vilka som kom och gick där nere. När hon såg att det bara var Eric Baum, grevens nye ekonomisk rådgivare och advokat, kom hon fram till att det knappast var hennes sak att öppna dörren. Hon hade ansvar för grevinnans bekvämlighet och ingen annans. Mr. Baum var för ung och för ivrig för att vara värd en sådan ansträngning. Och grevinnan hade inte blivit särskilt glad när hennes make flyttade deras affärer till nya händer. Grace fortsatte i maklig takt att klä på sig sin enkla, praktiska, svarta twillklänning. Tyget var tjockt, men det var kallt uppe på den ouppvärmda vinden. Hon tog på sig ett nytvättat vitt förkläde och gömde sitt långa blonda hår under en vit, veckad hetta. Hon tyckte om det enkla, strama utseende detta gav henne, eftersom det passade henne, precis som grevinnans färggranna siden och satäng passade hennes nåd. Lady Isobel behövde inte väckas förrän klockan 9 och Grace hade ingen lust att slösa dyrbar tid och energi på att springa upp för och ner för trappor för att öppna ytterdörren för folk som Mr. Baum. En förståndig man skulle ha gått runt huset till tjänstefolkets ingång. Jäklar, sa husan Elsie, som blev så skrämd av det oväntade oljudet att hon spillde ut större delen av askan från en hink på det vaxade golvet med inläggningar. Hon höll på att göra ren spisen i frukostrummet på andra våningen. Grå aska flög genom luften och singlade ner på alla mahognyytor. Det innebar mer dammande. Och hon som redan hade ont om tid. Hon hade inte burit upp kol ännu och eftersom vinden kom från norr blev det dåligt drag i brasan och rummet skulle fyllas av rök. Arkitekterna av de nya husen i London var visserligen berömda. Men de verkade inte ha en aning om var det var bäst att placera skorstenen. På Dilburn Court, som låg bland Hampshires kullar och hade byggts av den första greven av Dilburn på Henry den åttondes tid, var det alltid drag i skorstenarna. Men Belgrave Square nummer 17 var bara hyrt, även om det var på 5 år. Tjänstefolket var inte helt bekväma med det, eftersom de flesta bättre familjer ägde sin bostad istället för att hyra den. De bättre familjerna var samtidigt de markägande familjerna och mark var inte längre den källa till rikedom som den alltid hade varit. Elsie och majoriteten av tjänstestaben.